Jag vill börja den här gudstjänsten med att läsa ur psalm 31, en psalm av David. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillrat. Du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre. Du sanne Gud. Temat för idag, det är prövningens stund. Prövningens stund. Jag kommer från Norrbotten och som ungdom så hade vi en favoritaktivitet. Att paddla i älvarna. Och vi hade en favoritälv, det var Byske älv. Den var inte så bred, men det var väldigt många forsar. Och de turerna började ofta att det var sol, det var lugnt. Strömmande vatten, och det slutade med att vi var ett väldigt blött gäng med väldigt buckliga kanoter. Och ofta sökte vi någon paddel som hade liksom flutit iväg i forsen. Och det är så här att olika forsar, de rinner olika fort. Det finns stenar, det finns trånga passager, det finns virvlar. Och ibland är det också så att forsar mitt i bara liksom går åt två håll. Och om man då sitter i kanoten så är det svårt att veta vad man ska göra. Och jag tänker så här, med temat som prövningens stund, att prövningen, den kan liknas vid en forsfärd. Ibland möter vi dem av fri vilja. Vi har rekognoserat och vi ser ungefär var vi ska åka. Och andra gånger så hinner vi inte med. Utan det är bara för iväg oss mot en riktning som vi inte kan påverka. Ibland, vänner, så tappar vi paddeln. Och hur ska vi då styra? I livet är det så här att forsar utvecklar. Halleluja. Men det är nyttigt, underbart. Men forsar kan också kännas jobbiga. Och oftast är det väldigt obehagligt. Och därför ska vi inleda den här gudstjänsten med att be för de prövningar som du och jag står i just nu. Med en kort bön. Vi ber för alla prövningar vi just nu befinner oss i. Vi ber om hjälp att styra i forsen. Och om vi saknar paddel, hjälp oss Gud att hålla balansen. Amen. Då vill jag läsa ur evangelietexten Markus kapitel 1 och vers 12-13. Anden drev honom, Jesus, ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom.
Prövningens stund. Den började för mig i fredags klockan 10. Då stod jag nämligen startklar inför Vasaloppet 30. Tillsammans med församlingens egen Gunde Svan, Christer Delander. Vad har vi honom? Det var en trygg beledsagare. Det gick ganska bra faktiskt. Jag kom igång väl och sen så vurpade jag. Men upp igen. Vurpa igen och upp igen. Och jag kom i mål. Jag tror vi har en liten sån här liten bevis. Bild här. Det var soligt och fint, precis som idag. Ja, här kommer han. segergest. Ja, det var väl inte mycket till prövning. Tror jag ni sitter och tänker. Det var ju bara en tredjedel av det riktiga Vasaloppet. Och det är så välordnat och det är så fint. Och förutsättningarna är så goda. Och Christer är en så fantastisk beledsagare. Och man fick vilt kebab efteråt. Så jag menar, nej, det var ett positivt äventyr skulle jag säga. Tack Christer. Så prövning. Och så slår jag upp, eller jag behöver inte ens slå upp DN idag, utan på framsidan så är det en bild på en soldat från Ukraina som är skadad för livet. Och det är andra bilder inne i tidningen. Och jag tittar bort. Jag klarar inte att se det. Då handlar det om prövning på riktigt. Prövningens, inte bara prövningens stund, utan prövning för livet. Och det vet jag att många av oss som sitter här brottas med också. Vi ber i Herrens bön, Fader vår. Utsätt oss inte för prövning. Och ni som är lite äldre har också bett en gång i tiden, inled oss icke i frestelse. Kommer ni ihåg det? En del kanske fortfarande ber så istället. Inled oss icke i frestelse. Vad är det för skillnad på prövning och frestelse? Det är faktiskt samma ord i Nya testamentets grundtext. Och går vi till Jakobs brev så inleder han hela brevet med: skatta er bara lyckliga om ni får utsättas för prövningar. Men så lite senare i brevet säger han: om ni frestas så ska ni inte säga att det är Gud som frestar er. Nej, frestelsen kommer inifrån ert eget begär. Men det är samma ord som han använder. Prövning och frestelse. Och jag tänker att vi uppfattar att det är ändå två olika saker. Frestelsen, det är den där dragningen jag känner till det som jag någonstans vet är fel. Men ack så lockande. Att hänge sig åt en fantasi som jag vet inte är så ren. Att tänka ut ett ord om aldrig så litet som en hämnd för vad någon annan sa till mig. Att vara missundsam mot den som har något som jag egentligen ville ha. Jag märker att jag talar inte så mycket om mina frestelser. Inte ens i den husgrupp jag är med i. Jag vet inte om du gör det. Om du har några frestelser. Den tydligaste frestelsen vi talar om, det är den vid julbordet. Janssons frestelse. Då är det helt plötsligt någonting bra. Kan du ge mig lite frestelse? Och samtidigt så vi vet att den dryper av mättat fett och annat som är farligt för oss. Men i den gammaltestamentliga berättelsen idag så är det den klassiska frestelsestoryn om frukten som man inte fick äta. Och ormen som är listigare än alla andra djur och som förleder Eva att äta och hon i sin tur Adam. Och sen är problemet igång kan man väl säga. Sen är hela historien en lång prövning. Och det där med frestelsens psykologi, den är ju väldigt fint, eller fint och fint, men initierat, utmålat av Paulus i Romarbrevet 7 när han säger: det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag dras emot det som jag inte vill. Jag vet att det är fel, jag vet att det inte är bra för mig. Men jag frestas ändå att göra det. Prövningen däremot, det är, tänker jag, svårigheter som vill få oss att ge upp. Som vill få oss att sluta tro på Gud. Eller att inte lita på Gud på samma sätt som vi har gjort tidigare. Vår tro prövas i olika sammanhang. När vi blir sjuka. När vi möter motgångar, kanske ekonomiska, relationsmässiga. Vad händer med min tro? Ger jag upp tron på en god Gud? Eller håller jag fast vid Gud? Eller när jag blir besviken över att livet inte gick som jag hade tänkt mig. Jag hade planerat så väl för att det skulle bli så här. Och sen blev det på ett annat sätt. Då prövas min tro och mitt liv, om jag kan försonas med det. Eller om jag kanske till och med blir bitter. Det är en prövning. Det testar våra övertygelser, våra principer. Jag vill vara en människa som är generös. Och så helt plötsligt så ställs jag inför frågan, kan du låna mig eller kan du ge mig? Och jag vet inte om jag är lika säker på min övertygelse längre. Och där märker vi ju att prövningen innehåller en frestelse. En frestelse att svika sina ideal. Att byta spår. Det var i spårbytet som jag vurpade, kan jag meddela. När jag tittade ut idag genom fönstret och såg solen och snön, då är det ju lätt att tänka en dag i skidspåret idag. Skulle det vara fint? Eller bara ut i naturen? Vi hoppar över gudstjänsten. För er är det en prövning. För mig en frestelse. Jag hade inte sett särskilt bra ut om jag hade ringt mig sjuk och sagt tyvärr det blir ingen predikan idag utan jag är dålig och sen så ger jag mig ut i spåret istället. Det är en riktig frestelse. Jag är här som ni märker och ni är här. Prisa Gud. Ni stod pall för prövningen. I den här berättelsen som Miriam läste från Markus, den är ju väldigt kort. Och det är väldigt frestande att då gå till den betydligt längre berättelsen hos Matteus när vi får hela bilden av hur djävulen frestar Jesus på olika punkter. Om du bara faller ner och tillber mig ska du få allt det här. Och befall de här stenarna att bli bröd. Men anden inspirerade Markus att bara ha denna kortfattade berättelse. Där vi har fyra aktörer utöver Jesus. Anden, Satan, de vilda djuren och änglarna. Jag ska försöka säga något om dem. Det är två vänner och två fiender. Och när man utsätts för prövning, då är det ganska viktigt att veta vem är min vän och vem är min fiende. För de här samverkar på något sätt, de här fyra. Och vad är det som har hänt? Jo, Jesus har blivit döpt. Anden har kommit ner som en duva över honom och han har hört en röst som säger: du är min son, min älskade, min utvalde. Jag skulle säga att Jesus är liksom salig. Han är uppfylld. Han har fått höra Guds röst om sig själv. Han är liksom på en upplevelse, andlig upplevelsepik. Och då står det att anden driver honom ut i öknen. Ja, det är till och med ett ännu starkare ord. Han kastar ut honom. Kastar ut honom i öknen. Öknen som är prövningens plats. Där det inte finns så mycket hjälp att tillgå. Utan att man måste lita på Gud. Anden driver honom ut. Och Satan prövar honom. Är det någon slags samarbete? Ungefär som i Jobs bok när åklagaren kommer och säger att när Jobb, han är säkert bra så länge det går bra för honom, men vänta du. Jag tror inte att man ska tänka så, eller jag vill inte ge mig in i en sån tankefigur, utan jag konstaterar helt enkelt att det finns någon form av samverkan. Anden driver honom ut, Satan prövar honom. Och det viktiga i den här händelsen, det är prövningar är ofrånkomliga. Prövningen är ofrånkomlig och Gud är delaktig i den. Inte på det sättet att han liksom aktivt sänder den, så tänker inte jag. Men Gud är delaktig när du prövas. Livet kan inte tänkas utan prövningar. Sådant som testar min karaktär. Och även om det låter liksom lite väl politiskt korrekt, så kan jag inte komma ifrån, även om jag aldrig skulle säga det till någon som lider och prövas, att motgångar hjälper mig att mogna som människa. Det finns erfarenheter av sjukdom, av depression hos mig själv, av motgång som jag inte vill ha tillbaka, och ändå kan jag konstatera de hjälpte mig att mogna och växa som människa och som kristen. Och jag tror att det är med dig som för mig, att när jag är i det där svåra, när livet är pest, jag är kanske i en konflikt, det är då jag känner att jag lever fullt ut. Livet kommer nära. Jag är inte vid sidan om det, utan jag är mitt i livet när det är tufft. Ändå undviker jag det. Men det gör någonting med mig och jag går ut ur det starkare. Återigen, jag är väldigt försiktig med att säga det till någon som befinner sig i det. Och det finns meningslöst lidande som inte hjälper oss. Men det finns också prövningar som gör att vi växer. Så det ena, det är ofrånkomligt. Det är en del av livet. Det andra, och som jag tycker är kanske det viktigaste av evangeliet, Gud är delaktig i prövningens stund. Gud har inte tappat kontrollen, att det är därför jag vurpar. Jag är inte utlämnad när livet ställs på sin spets. Det är inte Gud som straffar mig. Jag kanske till och med kan tänka så, att nu får jag sota för det där som jag gjorde. Och då är det ingen idé att be och räkna med Guds hjälp. Nej, Gud finns i detta. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Du är med mig. Jag kan be. Gud vakar över mig. Han har inte övergivit dig. Och det här änglarna kommer in. Har ni sett änglar? Jag ser flera stycken just nu, ja. Ha koll på dina änglar. Ha koll på dina änglar. De står där. Det är de som står vid sidan om spåret och säger heja, kom igen, du orkar. Bra gjort. Det är de som bjuder på blåbärssoppa. Det är de som står beredda med sjukväskan när jag har skadat mig. Allt i överförd bemärkelse. Uppmärksamma dina änglar. De finns där. Använd dem. Sök deras råd. Sök deras uppmuntran. Sök den hjälp som Gud ger. Paulus uppfattar jag som en ganska hårdför tränare när det gäller prövningar. Jag skulle inte vilja ha någon som coach i Vasaloppet. Men han säger så här, liksom för att trösta. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Visst är det ett ganska roligt ord, utväg. Och det är väl det som många av oss söker när vi står inför en prövning eller när vi är mitt. Vad är utvägen? Kan man komma ur det här på något sätt levande? Och jag tror att utvägen många gånger är en människa, en ängel som Gud sänder. Som ger mig perspektiv på mitt lidande. Som kan trösta mig men också kan säga, du, det finns värre. Du kommer ur det här. Gud är med dig. Inte som en klapp på huvudet, utan som en uppmuntran. Jag ska be för dig. Och jag tror att det är många gånger en utväg på riktigt. Omsorgen från en medmänniska. Ja, de vilda djuren då? De kan låta som änglar, men de är glupska odjur som vill få mig att misslyckas och ge upp. Människor som säger, det kan väl inte Gud kräva av dig det där som du har tänkt att göra. Det tror jag är en dålig idé. Sluta med det. Eller de där religiösa dumheterna som du hänger dig åt. De tror att du ska bara glömma. För Gud finns ju ändå inte. Och de vilda djuren med deras utbrott och irrationella beteenden, de kan ju vara en riktig prövning. Men kanske också en hjälp att växa och mogna. Kan jag öva mig i tålamod i relation till den här omständiga människan? Kan jag öva mig i ödmjukhet inför den här skrytmånsen? Utan att själv bli sådan. Kan jag öva mig i glädje i mötet med en människa som alltid talar om hur eländigt livet är? Kanske. När Jesus prövas så handlar det inte sällan om att bryta med hela den livsriktning som Gud har kallat honom till. Det är det som är det allvarliga, att Satan vill få honom att välja en annan väg. Du ska inte till korset, du ska göra något roligare. Att bryta med kallelsen som Gud har givit honom. Och kanske är det den farligaste prövningen och frestelsen vi ställs inför. Och kanske är det den som vi ber om i Herrens bön. Utsätt oss inte för prövning. Att förfela sitt liv, att kasta bort sitt liv, att slösa bort sitt liv. Och nu skulle jag haft en psalmbok här, och här ligger den ju. För att det finns en sång av Arne Videgård som slog mig när jag förberedde mig. Jag tror att jag vill avsluta med den. Du har ett liv som är dig givet. En gåva som är endast din. Och detta är det enda livet. Ty sedan bryter natten in. De ord och tankar du gestaltar och alla gärningar du gör är gåvan som du nu förvaltar och en gång måste svara för. Du har ett liv med möjligheter som du vill ana dig ibland. Nu väntar nya verkligheter om Gud berör dig med sin hand. Slarva inte bort det. Amen.
Jesus Kristus är med dig i prövningens stund. Glöm inte det. Och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.